Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Herre, samla oss nu alla kring ditt dyra nådesord. Likt ett vårregn, låt det falla på vårt hjärtas torra jord. Värdes oss din ande sända och din eld ibland oss tända. Mätta ljuvligt det elända, Herre, vid ditt rika bord. Amen. Jesus undervisade sina lärjungar vid olika tillfällen om bönen, hur man ska be. Och den här söndagen, bönsöndagen, den bär det latinska namnet rogate. Det är ett imperativ, alltså en uppmaning. Be. Jesus uppmanar alltså sina lärjungar att de ska be. Han säger: be och ni ska få, för att er glädje ska bli fullkomlig. Och vad som gällde Jesu första lärjungar den gången, det gäller också Jesu lärjungar idag. Alla vi som vill höra till honom. Ni barn som är små, som bekänner Jesus som er frälsare och som er Herre. Och vi vuxna som också gör det. Nu ska vi i början här tala lite grann om den kristna bönen i allmänhet. Och sen ska vi säga någonting om bönen i Jesu namn. Och slutligen om den fullkomliga uppfyllelsen av våra böner. Får jag fråga er barn om ni vet, eller vad ni tänker om bönen, vad det är för någonting? Vem samtalar man med när man ber? Har du tänkt på det, Gustav? Vem är det vi vänder oss till när vi talar i bönen? Förlåt? Vi vänder oss till Gud, ja. Man kan säga att bönen är vårt hjärtas, alltså vårt innerstas samtal med Gud, vår käre himmelske fader. Och vad är det vi vill tala med honom om då? Vad brukar vi be honom om? Har du tänkt på det, Nelly? Om hjälp, ja. Det kallar vi för hjälpböner. Det är ju mycket som händer här i världen som kan vara farligt. Vi kan oroas för saker. Och då vänder vi oss till Gud, för vi vet att han har all makt och att han bryr sig om oss. Och så ber vi honom om hjälp. Vad kan vi mer be om? En väldigt viktig sak att be om, det är ju när vi har gjort någonting som är synd. Någonting som är fel inför Gud. Och vad ber vi om då? Vad ber vi om då? Bra, bra Algot. Då ber vi om förlåtelse. Vi ber om förlåtelse för allt som vi har gjort fel. Alla synder vi har gjort. Och då får vi genast förlåtelse för Jesus skull. Eftersom han har burit all synd på korset. Allt Guds straff, så att vi får gå fria. Men sen önskar vi oss massa saker också. Eller hur? Det är saker vi behöver för att leva, för att klara oss. Och saker som vi skulle vilja ha helt enkelt därför att vi tycker att det är roligt. Och då kallar vi det för att vi vänder oss och begär olika saker av Gud. Jesus talar till exempel om små barn som kommer till sin pappa och ber om ett ägg. För de kanske är hungrig. Eller ber om en fisk. Och då ger ju deras pappa barnen mat, det som de behöver. Inte ger han dem en skorpion om de ber om ett ägg, va? Eller en orm om de skulle be om en fisk. Så gör ju inte en god pappa. Och om nu redan en god pappa, en jordisk pappa är sån, hur mycket mer kärleksfull är då inte den himmelske, fullkomligt gode fadern, vår Gud? Så vi kan alltså vända oss till Herren med hjälpböner, med förlåtelseböner och med begärböner när vi önskar oss saker. Har ni alltid fått det som ni har önskat er när ni bett Gud om det? Jag bad om en hel del när jag var liten, men det var inte alltid som jag fick det. Och det berodde ju på att Gud visste mycket bättre än vad jag själv visste vad som var bra för mig. Om ni kom till er pappa och bad om ett gevär, skulle ni få det, tror ni då? Ett skarpladdat gevär? Nej. Därför att det kanske skulle vara kul att ha, men era pappor vet att det inte skulle vara bra för er. Och därför säger han nej. Och så är det också med Gud, vår fader. Han vet mycket bättre än vi vad som är bra. När det är någonting som är bra för oss, då ger han det oss. Eller någonting som är ännu mycket bättre. Och han ger det också exakt den tid då han vet att vi behöver det. Nu ska ni få fortsatt undervisning i söndagsskolan. Så kan ni följa med Rebecka och Jonas. Ja, vi hörde här att Jesus, han uppmanar oss, be och ni ska få. Vi får alltså komma till Gud och begära vad vi önskar. Inom fariseismen så såg man på saken annorlunda. Där ansåg man att begärsbönen, det var en mindervärdig bön. Den var inte särskilt andlig. En andlig from bön skulle handla om förlåtelse. Eller om lovprisning där man upphöjde Herrens namn. Men när Jesus undervisar om bönen, när han använder ordet be, så använder han ett verb som närmast skulle kunna översättas tigg. Att vi ska komma till Gud och tigga om olika saker. Ett föredömligt exempel som Jesus håller fram i en liknelse, det är en änka i en stad. Hon tjatade och tjatade på stadens domare i ett rättegångsärende. Ända tills han av leda gav henne rätt så att hon vann målet. Med det här exemplet så vill Jesus visa att vi på samma sätt ska klänga oss fast vid Gud och sätta vårt hela hopp till honom. Om den här inträngande, uthålliga och allvarliga bönen till och med kan övervinna en orättfärdig domare på jorden, skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda som ropar till honom natt och dag då han ju lyssnar tåligt till dem? Be och ni ska få, säger Jesus. Sök och ni ska finna. Klappa på och dörren ska öppnas för er. Ty var och en som ber, han får. Och den som söker, han finner. Och för den som klappar, slås dörren upp. Vad vi förstår av det som har sagts här inledningsvis, vilka oerhörda välsignelser det ligger i bönen, vår rätt att få komma till Gud i Jesu namn och be om vad vi än önskar. Det är ju en verklig förmån att få umgås förtroligt med tillvarons Herre. Men bönen är inte bara förbunden med härliga löften, utan bönen är också ett bud. Jesus säger ju, be och ni ska få. Han befaller oss att vi ska be. Vad ska vi tänka om det? Ska vi tänka att det därför är någonting tungt och motbjudande med bönen? Ska vi tänka att vår relation till Gud, vår gemenskap med honom, tar skada om relationen inte sker helt och hållet på frivillighetens väg? Att alla böner skulle liksom komma spontant ur ett fritt och villigt hjärta. Men att om det kommer in tvång i bönen, att vi ska be, så är det någonting skadligt. Om man tänker så, ja, då misstror man ju Gud. Och det är ju en svår synd. För om nu Gud har befallt bönen, då ska ju inte vi tycka eller tro att den befallningen är skadlig eller missriktad. Utan vi ska istället tänka så här. Gud vet vad som är till vårt verkligt bästa. Och därför förstår vi att det är bra för oss att be. Så är det ju med alla bud. Buden är ju till för att göra det bra för oss. För att underlätta livet. Vi kan alltså tänka så här om bönebudet. Tänk att den oändligt gode guden är så mån om att ha gemenskap med oss. Att han till och med befaller oss att vi ska vända oss till honom i bön. Om redan vår kung i Sverige, Karl den 16 Gustav, skulle säga åt oss att vi ska umgås med honom och samtala med honom, då skulle vi nog känna oss hedrade att en så högt upphöjd person var så angelägen om att ha gemenskap med oss. Men nu är det konungarnas konung som befaller oss att be till honom. Och tänk också hur besvärligt det är efter våra syndafall. När vi känner oss så usla att vi inte vågar komma till Herren med bön. Om förlåtelse ännu en gång. Efter att ha fallit i samma synd för 20:e eller 100:e gången. Nej, jag kan inte komma och be om förlåtelse en gång till, tänker vi. Men då får vi tänka att Gud har ju befallt oss att vi ska komma. Vi vågar inte komma på eget initiativ. Men på Guds befallning så vågar vi komma också sådana gånger. Det är illa nog att vi har syndat emot något av hans bud. Men vi gör ju saken ännu värre om vi dessutom försyndar oss emot bönebudet. Han har befallt oss att komma. Nu ska jag säga någonting om bönen i Jesu namn. Det som Jesus talar om i vår evangelietext. Gud hör inte hedningars böner, eftersom Gud inte hör orättfärdiga människors böner. Syndares böner når inte fram till himmelen. De kristna är naturligtvis också orättfärdiga i sig själva. Men genom reningen i Jesu blod så kan alla kristna, precis som gamla testamentets överste präster, de som gick in i det allra heligaste rummet i Jerusalems tempel, träda fram inför Gud och lägga fram alla sina böner. Förlåten är ju rämnad, och i och med Jesu försoningsstöd har en ny och levande väg uppenbarats fram till det allra heligaste i tillvaron. Gud, faders bultande kärlekshjärta. Vi får därför ödmjukt be i Jesu namn. Och vad det innebär närmare är tre saker. För det första så betyder det att vi ber i Jesu gemenskap. Det vill säga att vi genom tron på honom är inlämnade i hans kropp. Vi är ett med honom. Då ber vi i hans namn, i honom. Och att han, genom samma vår tro på honom, är i vårt hjärta. Att han har gjort sitt intåg i vårt hjärta. Kan man tänka sig en inligare gemenskap? Vi i honom och han i oss. Gud hör som sagt inte en bokstav av de icke-kristnas böner. Men i Jesus så hörs varje bön. För det andra så betyder bönen i Jesu namn också att vi ber i enlighet med hans vilja. Och detta är den tillit vi har till honom, skriver Johannes i sitt första brev. Att om vi ber om något efter hans vilja så hör han oss. Själviska böner är ju inte kristna böner. När Zebedeus sönerna, Jakob och Johannes mor, kom fram till Jesus med en särskild önskan om att just hennes söner skulle få inta hedersplatserna i Guds rike, så var ju inte det en kristen bön, det var en självisk bön. Och när samma Zebedeus söner, Jakob och Johannes, hade färdats med de andra lärjungarna och Jesus genom en samaritisk by där man inte hade velat ta emot Jesus, så vände de sig till Jesus och sa: ska vi kalla ner eld ifrån himlen för att straffa dessa? Då var det inte heller en bön i enlighet med Jesu vilja. Och därför tillrättavisade han sina lärjungar. För det tredje slutligen så innefattar bönen i Jesu namn förtröstan. Det vill säga att vi tror att han, Jesus, som vi vänder oss till, är villig och mäktig att besvara våra böner. Allt vad ni ber om i er bön ska ni få, säger frälsaren, om ni tror. Många böner avslutas med just orden i Jesu namn, amen. Och det är ju väldigt fint att det gör så. Men det är inte själva orden i sig som garanterar ett bönesvar, att det skulle vara en kristen bön, som om de vore någon magisk ramsa eller något sånt. Utan det är ju innebörden, dessa tre saker vi har gått igenom, att det finns med, som är det avgörande. Ingen utav oss kan be i egen kraft. Liksom ingen kan förbli kristen i egen kraft. Utan det är bara genom Guds makt. Det är den helige ande som är nådens och bönens ande som ger oss förmågan att be. Och så ber vi inte heller ensamma, utan Jesus Kristus som är vår överste präst. Han står ju inför Fadern och manar gott för oss. Och den helige ande ber också inför oss. Inför Fadern. Romarbrevet 8:26. Och dessutom ser vi utifrån Uppenbarelsebokens 8:e kapitel, vers 4, att de kristnas böner när de stiger upp till himmelen, samlas upp i guldskålar av himmelens änglar som sen lägger till mer av rökelse. Bönerna som vi ber liknas ju vid rök som stiger upp ifrån jorden. Och när den kommer till himmelen så samlas de alltså upp av änglar i guldskålar. Men dessa änglar lägger dessutom till ytterligare rök, förstärker bönerna och renar dem så att de blir helt i enlighet med Guds vilja. Så att själviska motiv och sånt rensas bort. Det är verkligen förunderligt att de böner som vi ber här på jorden tas så allvarligt på i himmelen. Att man är så noggrann med dem och samlar upp dem på de allra dyrbaraste fat. Men så är vi ju också ett heligt, konungsligt prästadöme. Nu ska vi avslutningsvis se lite närmare på den kristna bönens fullkomliga uppfyllelse. När uppfyller då Herren sitt löfte om att höra, besvara våra böner? Ja, det var vi inne på lite grann här med barnen inledningsvis. Det sker ju i den mån, vid den tid och på det sätt som gynnar oss allra bäst. För den som älskar Gud samverkar ju allt till det bästa. När Herrens tid kommer så uppfyller han sitt löfte om bönhörelse så att han ger oss just det som vi har bett om eller något som är bättre och nyttigare. Och det vet ju han vad det är, mycket bättre än vad vi vet. Därför ska vår glädje bli fullkomlig, säger Jesus, när vi ber i hans namn. Inte så att vi kan be ner alla möjliga jordiska välsignelser och gåvor, som framgångsteologerna hävdar. Gud tar tvärtom ifrån oss sånt som han vet står hindrande i vägen för vår relation med honom. Världen kan inte ge sann och varaktig frid. Det kan bara fridsfursten göra. Och därför blir vår frid och glädje bara fullkomlig om vi ber om det som är i enlighet med hans vilja. Vilket ju ytterst är att vi ska leva i hans närhet och vänskap. Då är det fråga om en frid som övergår allt förstånd. Redan här på jorden. Men glädjen syftar också framåt mot saligheten i himmelen. Det som alla kristna längtar allra mest efter, det är Jesus och himmelen. Att få se Jesus där ansikte mot ansikte. Och i Herrens bön så ber vi ju dagligen, tillkomme ditt rike. Det innebär ju två saker. Förutom att Guds rike ska komma som ett osynligt nådens rike här på jorden, vilket ju sker varje gång en ny människa kommer till tro, så ber den kristne i denna bön, tillkommer ditt rike, att Guds rike också ska komma som ett synligt härlighetens rike. Det sker ju den dagen då Jesus kommer åter för att döma levande och döda och skapa de nya himlarna och den nya jorden där bara rättfärdighet bor. Jesu återkomst är därför den fullkomliga uppfyllelsen av vår dagliga bön. Tillkomme ditt rike. Det blir också svaret på frälsarens eget löfte som avslutar Bibeln. Ja, jag kommer snart. Uppenbarelseboken 22:20. Av många bibelställen vet vi att den sista tiden kommer att innebära svåra lidanden här på jorden. Och också särskilt då trångmål för församlingen. Ett stort avfall kommer att ske inom kristenheten. Det är väl antagligen just det, den sista tidens avfall som vi nu ser mitt framför våra ögon. Så att otron och orättfärdigheten blir lika stor som den var på Noas tid. Och därför säger Jesus, men när människosonen kommer ska han då finna tron på jorden. Tecken i tiden, inte bara när vi ser på kristenheten utan också i människovärlden, samhällenas förfall och i naturens värld, naturkatastrofer och så vidare. De kan mycket väl tyda så att Jesus nu står alldeles vid dörren. Och vid sluttiden ska man utlämna er, alltså Jesu vänner, till att misshandlas och dödas, och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull. Det här ser vi ju också redan nu på många håll ute i världen. Och vi får det allt svårare och trängre också i vårt eget land. Vi, till det yttre trängda sentida lärjungar som ändå lever det fördolda saliga livet i frälsarens gemenskap. Vi ropar därför, amen, kom Herre Jesus, tillkomme ditt rike. Amen. Låt oss be. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Hans helige ande stadfäste ordet i våra hjärtan, att vi icke må vara glömska hörare, utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.